och välkomna till podcasten Lilla Drevet som sänds rakt från Malmös allra mest skitiga, råa och eftersatta baksida, nämligen Kringlan Svenssons lägenhet. Men idag är inte Kringlan här, utan dagens podd görs istället idag av mig, Liv Strömqvist, och dig, Ola Söderholm. Mm. Hej!
Hej!
Och av en vikarie som vi har bjudit in till podden idag, eftersom både Kringlan och Nanna är i USA. Och när jag och Ola liksom funderade på vilken vikarie vi ville ha i Lilla Drevet, så tänkte vi självklart att vi vill ha liksom Radio Sveriges allra mest provocerande person. Och den första vi kommer att tänka på var ju då självklart sommarprataren Athena Farrokhzad.
Just
som
det.
Ju liksom slog rekord i somras för programmet Sommar P1 i antalet anmälningar som någonsin har gjorts mot det programmet. Hon fick ju över 70 anmälningar då för att hon, som lyssnarna, vissa arga lyssnare uppfattade då, att hon uppmanade i radio till en då väpnad kommunistisk revolution.
Mm, just det.
Men när jag googlade lite på det här så såg jag att 70 anmälningar inte var någonting mot de 125 anmälningar som granskningsnämnden fick in när en annan profil i Sveriges Radio i sändning frågade sig varför diabetiker, citat, måste vara så satans jobbiga hela tiden, slutcitat. Och att säga att diabetiker är jobbiga resulterade alltså i dubbelt så många anmälningar som vad folk uppfattade som Athenas uppmaning om att då avrätta den svenska överklassen och istället installera någon form av diktatur. Så därför så välkomnar vi hit Sveriges Radios absolut mest provocerande person, Jonathan Unge.
Tack.
Tack. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Vi är hedrade över att du vill vara med i vår podd.
Jag är hedrad att vara med i er podd.
Vad har du tänkt prata om idag?
Jag tänkte tala lite om politikens största vinnare just nu.
Jaha, ja. Vad spännande. Mm. Ola, vad har du tänkt prata om?
Jag tänkte prata lite om det med ministerskandalerna. När det blir nya ministrar så gräver de fram att allt de har gjort, alla skelett i garderoben.
Den obligatoriska ministerskandalen.
Ja, du strypte en katt i våren 88. Ja, det är ingen typiskt exempel.
Nej.
Fortkörning då.
Precis.
TV-avgiften oftast.
Mm.
Och jag tänkte prata lite grann om Alice Bah och svenska mediers kamp för att mot alla odds försöka sexualisera Alice Bah.
Ja, det är de här ministerskandalerna nu.
Mm. Det har varit så många, va?
Nej. Nej, men det har, ja, precis. Vi har fått se i alla fall det de har hittat på ministrarna.
Mm.
Vi får se människor som försöker se allvarliga ut när de säger att de ångrar djupt att de testat cannabis en gång när de var 19. Jag ångrar det djupt. Jag kan inte nog understryka hur mycket jag vill låtsas be om ursäkt till alla som låtsas vara upprörda.
Men jag kunde åka bak till tiden och inte dra det halsblåset.
Mm.
Hade gjort det.
Jag drog såklart inte ett halsblås. Nej. Jag kände ingenting.
Jag visste. Om jag hade kunnat åka tillbaka tiden hade jag dragit ett halsblås. Men det går inte.
Nej.
Så därför ångrar jag djupt. Men det, jag bara skickade vidare den.
För det var det Alice Bah sa nu. Att det är någon grej. Det är alla, det är ett krav för att kunna bli toppolitiker. Att man någon gång har misslyckats med att testa hasch. Att man inte, I didn't inhale. Det sa väl George W. Bush också.
Ja, precis.
Ja, precis. Mm.
Det är konstigt. Det aldrig blir någon följdfråga på den där. Har du rökt hasch? Och så säger de ja. Och bara, hur var det? Alltså, man undrar hur de... Hur upplevde du det?
Fast Alice alla... bara sa det nu att jag kände ingenting.
Hon kände ingenting, ja. Det är precis som
Bodström. Men är Bodström, det bättre va? Att liksom ha testat hash och inte känna någonting?
Ja.
Är det på något sätt, gör det en mer... Det är liksom något som bevisar att man är tålig på det sättet. Man är hård, att man passar för ett tufft jobb.
Fast det är väl egentligen...
Att det är lätt påverkan.
Ja, precis. För egentligen är det så bara att man inte har tekniken. Nej. Det är lite som du säger, att man helt enkelt är lite inkompetent.
Mm.
Man vet liksom inte hur man gör.
Det är inte den här grejen, så jag drog tre linor men jag kände ingenting.
Det har man aldrig hört om kokain eller ecstasy. Jag gjorde något fel. Jag trodde det var stolpiller. Det var det inte. Så är det aldrig liksom. Men jag skulle säga att man inte har testat hash om man inte känner någonting. Eller?
Nej, precis. Det är så, de säger det helt i onödan. Alltså. Ja. Det är bara någon så här, de vill verka pyttelite farliga. Ja. De ljuger om att de har testat hash.
Jag har haft mina läppar mot en cigarett, men jag har inte dragit in rök.
Jag var i samma rum som en australisk backpacker en gång. Och
jag tycker också att det är konstigt att om man testar hash, för då måste den tiden varit lite nyfiken på det. Och sen så misslyckas man. Men att man inte prövar en gång till. Att det känns att man är lite av en quitter.
Ja, just det.
Att man borde tala emot henne som politiker. Ja. Att hon liksom misslyckas och sen inte hoppar upp på hästen. Nej. Utan bara lägger av.
Precis.
Efter
det. Lägger fram ett lagförslag. Där det testas inte igenom. Ska vi slopa det helt då? Eller ska vi försöka omarbeta det så att det går igenom i nästa, nästa omgång?
Då skiter hon bara i det.
Just det, man är en sån som är för rädd för att göra bort sig liksom. Att jag, det blev pinsamt när, liksom, när det gick runt och jag inte lyckades dra ner i halsen.
Eller så är
så då hittar jag på att jag är en moralist istället för att slippa vara med om det här, att skylta med min haschrökningsinkompetens. Så kan det vara.
Så kan det vara.
Men som du sa, Jonathan, så gick det ganska bra den här gången. Det var inte så mycket skandaler. För då, enligt SVT, har samtliga statsråd betalat tv-licensen.
Det är det enda man kan åka dit på.
Ja, det är framförallt när man inte har gjort det som man måste avrättas på Sergels torg. Att man döms för högförräderi, släppas ut på Sergels torg och skjuts i nacken inför en skrikande pöbel.
Var det det som hände med Maria Borelius?
Ja. Sen kommer Niklas Svensson ut och knullar skotthålet i takt till Gangnam Style. Alla jublar. Men det behöver vi inte uppleva nu.
En bra tv. Sämre radio. Så är det med radio.
Klick monster på Expressen.se.
Tyckte du Niklas knullade bra? Ja, nej. Okej, okay, vet ej. Men vi har ingen åsikt. Ingen åsikt.
Men det behöver inte hända nu. Det är fascinerande att det inte händer. Alltså det med tv-licensen. Att man har hittat 24 personer som alltid betalat tv-licens.
Ja, just det.
Du måste begränsa urvalet en del. Att det är osannolikt att 24 slumpmässigt utvalda svenskar alltid skulle ha betalat tv-licens.
12 kvinnor och 12 män som har betalat tv-licens.
Det är osannolikt att ingen av dem bär kniv. För en gång som man skulle så ta in 24 random människor. Det skulle liksom i alla fall två ha typ
brutit mot knivlag.
Det skulle ha brutit mot knivlag.
Ja, precis.
Nej, jag vet inte.
Nej. Nej, men jag menar att det är bara en sån, det är en så pass hög minsta gemensam nämnare som förenar dem.
Ja.
Att alla har alltid betalat tv-licens. Att det säger liksom att det är det viktigaste kravet för att bli minister, nästan. Alltså det måste vara en, liksom, det är den mest udda egenskapen de här 24 personerna delar.
Får jag bara flika in en fråga, förlåt, jag förstör flowet. Men var det bara Alice Bah Kuhnke som hade provat och misslyckats med hasch? Eller var det bara hon som
Isabella,
fick den frågan?
Isabella Lövin också, miljöpartist. En annan miljöpartist.
Hade hon också misslyckat?
Det vet jag inte.
Det tycker jag är konstigt att jag inte har väckt mer kritik att de har Isabella Löwengrip som minister.
Men åh, Liv. Vi förklarar sen.
Ja, det undrar för mig också.
Skillnaden på Löfven och Löwengrip.
Ja, är det Blondinbella?
Det är Blondinbella. Det var ett Blondinbella-skämt.
Det gick mig inte helt förbi.
Men jo, men skandalerna om vänsterpolitiker och miljöpartistpolitiker, de brukar utsättas för, det är ju ofta det här: där fick vi er, ni är emot det här samhället, men trots det befinner ni er i det här samhället. Ja. Känner ni till det?
Ja, bostadsrätt.
Ja, så kan det vara. Att ni är emot det här systemet, så ni måste liksom sluta andas i det här systemet. Aftonbladet gjorde en artikel för typ en månad sedan om rot- och rutande vänsterpartister. Det var en skandalartikel om att vänsterpartister betalar skatt enligt rådande skattelagstiftning. Och det har ju varit sånt här drev nu då mot nya miljöministern Åsa Romson. Jag vet inte om ni har sett det. Det avslöjas.
Ja, båtfärg.
Just det, grundligt det.
Hon målar sin båt med en giftig färg.
Bottenfärg, eller vet du.
Hon förgiftar Östersjön med sin båt, om ni förstår vad jag menar.
Va?
Jag förstår ungefär vad du menar. Jag förstår inte riktigt, men jag förstår nog att jag är upphetsad av det du säger.
Men du menar så att Åsa Romson använder en giftig miljöfärg för sin båt, om du förstår vad jag menar. Nej, men skit av mig. Men
hon förgiftade Östersjön med sin båt, om ni förstår vad jag menar.
Jag förstår det. Jag förstår vad du menar.
Men får jag fråga en sak, är båtfärgen inte olaglig?
Nej. Jo. Är det en olaglig båtfärg hon använt?
Ja, fast det var någon som den blev, den kan ha inhandlats innan den blev olaglig.
Ja, det är som djungelolja.
För om det är att hon har liksom letat upp en sån östeuropeisk båtfärgssmugglare som har tagit det från ett land som har lite mer så här shady lagstiftning, och för att på det sättet sen, då tycker jag ändå att det är liksom lite värt att höja på ögonbrynen för.
Men är det inte också så att det är bara de båtfärgerna som är olagliga som funkar?
Ja, precis.
Lite så som en djungelolja. Det kommer säkert hon är djungelolja.
Man vill köpa den lagliga färgen, man tänker det blir inte lika bra.
Nej,
det blir inte lika bra. Jag beställer den här från Polen istället. Ja, men jag tror att det skulle ha varit så att det kanske var inhandlad innan det blev olagligt. Och hon sa också att, tror jag, att det var hennes partner som hade in, som gjorde samma som Jimmy Åkesson med spelskandalen, skyllde på sin partner.
Skyllde hon också på Jimmy Åkessons fru? Det var Jimmy Åkessons fru som målade min båt. Fråga inte mer. Det bara var så.
Ja, men precis. Men hon har också, det har varit ytterligare en grej med henne, och det är att hon har sett flyga från Bromma flygplats.
Ja, just det, som emot, vi stänger Bromma.
Hon vill lägga ner Bromma flygplats.
Ja.
Så det är återigen det här argumentet att du är emot miljöförstöring. Så varför slutar du inte befinna dig i det här samhället där man inte kan göra något utan att delta i eldandet av för billiga fossila bränslen? Men det känns väl inte så produktivt att gnälla på Åsa Romson för sånt här, tycker jag.
Jag vet inte om du håller med.
Okej. Okay. Jag tänker att det är...
Hon hade kunnat flyga från Arlanda, det är faktiskt sant.
Jävlar, och hon kunde ta tåget. Var skulle hon någonstans?
Men regeringsplanet gick från Bromma.
Regeringsplanet, tackar jag.
Hon kunde väl tagit sin lilla miljöfarliga båt och paddlat ut, skulle den jävla förrädaren, fejkaren.
I princip...
Vet du vart hon skulle?
Ja, men jag tror regeringen skulle flyga någonstans.
Vart?
Det vet jag inte.
Nej.
Vill du ta en paus och googla det?
Nej. Jag gillar mer det här lösa gissandet.
Jag gillar också det. Google har förstört det.
Vi behöver inte så här diskutera fallet så mycket nu, men generellt kan jag känna att, så här, att hålla på med de här argumenten, att gnälla på någon för att den befinner sig i det här samhället och elda fossila bränslen, samtidigt som den säger att den vill att vi ska sluta elda fossila bränslen, att jag tycker att det är lite grann som att gnälla på en heroinist för att den tar heroin, samtidigt som den säger att den vill sluta. Att det är någon sån, att så här, vår kultur ska ju sluta med sitt heroin. Vi ska liksom vänja oss av vid att aldrig någonsin igen få ha det så jävla skönt som vi hade under den här elda fossila bränslen-parentesen i historien.
Menar du att det är lika skönt att flyga från Bromma flygplats som det är att ta heroin?
Ja, fast alltså, ja, det är en metafor. Men så är det ju för vår kultur. Att vår kultur kommer vara som en sån ex-heroinist där varje dag är en kamp. Att vi kommer hålla på med så här maratonlöpning för att döva sinnena. Men vi kommer alltid sakna den där kicken med Bromma flygplats och så vidare. Den bästa orgasmen vår kultur kommer få i postfossila bränslen-samhället kommer inte ens vara en hundradel så skön som känslan var under peak oil. Och när det, liksom är, det är den utmaning vi står inför, alltså kulturens heroin av tändning, då känns det inte så produktivt med den här moralismen. Men grejen med sådana argument är väl att, det är så här att bara för att libertarianer, när de kommer till makten, vill avskaffa allt kulturstöd, så betyder ju inte det att de inte kan nyttja lite subventionerade teaterbiljetter idag. Och så där, bara för att Feministiskt initiativ, när de kommer till makten, vill inrätta ett observatorium som ska granska hur väl journalister efterföljer jämställdhetsmål och begära skadestånd av dem som gör överträdelser, så betyder inte det att fiare inte kan nyttja lite yttrandefrihet idag. Under tiden.
Fight.
Det har blivit så här, lilla drevet mot fi. Varenda, hela lilla drevet.
Nu hettar det till plötsligt.
Nu hettar det plötsligt till.
Ja, men kan vi inte få hålla på lite med fi? Det är ju så länge till nästa val. Det är 3,5 år tills vänstern måste låtsas vara enig igen. Då kan vi väl få håna fi lite.
Ja,
men som att bara för att moderater tycker att man måste få göra vinst på äldreboenden, så måste de ju, även om det nu förbjuds, ha rätt att nyttja äldreboenden där det finns personal. Alltså de får ju ta det, även om de är ideologiskt emot tillräckligt med personal. Även om man drömmer om en värld där farmor fick vårdas av en mer slimmad organisation. Då är man ju ändå tvungen att ta verkligheten som den är här och nu. Och det är samma med Åsa Romson och Bromma flygplats, tänker jag. Ja, men precis, det är det som är kärnan med de här argumenten. Att du som drömmer om en annan värld, hur har du mage att leva i den här världen? Vad har du att säga till ditt försvar, din jävla hycklare? ja, det är det, den poängen. Jag är väldigt omständigt och alldeles för länge dunkat in här.
Mm. Vi har förstått,
ni har förstått det här, ni har förstått det för jättelänge sedan.
Ja, jag tar till den, jag tar den till mig.
Men jag tänkte att man kanske borde invertera de här skandalerna. Att det är inte Åsa Romson som ska skandaliseras för att hon flyger från Bromma, utan det är den som är för Bromma flygplats men ändå moraliserar över Åsa Romson som ska skandaliseras.
Ja, ja, ja.
Du vänder på det.
Ja, för att jag läste så här, en text av Lena Andersson som hon skrev i DN för ganska länge sedan om den här typen av anklagelser. Att om man anklagar sin politiska motståndare för att vara skenhelig, så erkänner man ju ändå någonstans att den har idealet på sin sida. Alltså att den som är skenhelig lever inte som den lär, men det den lär är ju uppenbarligen det heliga.
Ja, ja, ja.
Så jag tänker liksom att borgare som har raljerat över Romson nu har erkänt att Romson har rätt i att Bromma flygplats ska stängas. Så nu är liksom deras röst låst på ja om det ska voteras om att stänga Bromma.
Ja, precis, för deras argument är ju inte, deras förargument för att Bromma ska vara kvar, det är ju inte så här, men folk använder Bromma. Folk flyger ju därifrån. Hur ska vi då kunna stänga den? Den är ju i bruk.
Mm. Ja, precis. Så rubriken liksom, när en borgare ropar hycklare till Åsa Romson, borde inte vara Romson en hycklare, utan det borde vara moderat pissade på partilinjen, erkände att Romson hade rätt.
Ja, då borde twittra bra Romson istället. En tumme upp.
Ja, men jag tänker att det borde i alla fall vara skandallänken, ja. att den riktas mot dem som moraliserar. För att de har liksom gjort en kovändning helt plötsligt mot sin partilinje. Ja, det var bara det.
Det har ju varit en massor av åsikter, tankar, känslor. Det har puttrat i känslogrytan hela veckan kring Alice Bah.
Ja.
Den nya kulturministern i Sverige. Men det som jag reagerade mot lite grann i medias bevakning av detta, det är liksom att hela detta året tycker jag ändå att om det är en fråga som verkligen liksom har varit uppe på bordet och uppe till debatt, så är det ju afrofobi, eller hur? Och liksom den vidhängande så här, sexualiseringen av svarta kvinnor. Är inte det någonting som liksom de senaste månaderna ändå flera gånger har kommit upp? Afrofobi-rapporten kom, raskortet, jätteuppmärksamma dokumentär, hashtaggen svart kvinna har tagit upp liksom jättemånga exempel.
Har det varit sexualisering då? Eller var det,
ja, speciellt
bland annat.
Ja, men speciellt svart kvinna.
Som det var ett Instagram-konto och
så, ah, precis. Ja,
bilder på sexiga svarta kvinnor.
Nej, men de har hur sexism och rasism ofta hänger ihop. De blir ofta exotifierade och liksom tillskrivna någon form av så ursprunglig sexualitet.
Jag säger det ofta svarta män. De kanske två vackraste männen tycker jag är svarta.
Vilka då?
Det är han som spelar Stringer Bell i The Wire.
Ethan Idris.
Ja, precis. Och han som spelar, han som är ledare över muslimerna är oss.
Han har jag inte sett.
Nej.
Okej.
Okay. Mm. Men kanske framförallt Stringer Bell då.
Men sådana komplimanger får man inte ge nu för tiden.
Nej, precis. Kommer Afrosvenskarnas riksförbund att hata mig. Måste säga att Idris är vacker.
Är det förbjudet att njuta av något vackert?
Ja, eller så du gör kanske något subversivt på något sätt. Eller du sexualiserar svarta män istället. Jag vet inte, men nej, det är fortfarande exotifierande rasism.
Ja, det kan jag ställa upp på.
Vi ska föra ut dig på Sergels torg.
Ska Niklas Svensson gör sig redo. Runkar upp sitt trötta stånd.
I ljuset av liksom ändå den här, tycker jag ändå, levande debatten som har varit under det här året, så tänker jag att det är så himla, himla konstigt att liksom det absolut första alla medier gör, liksom sekunden efter att Alice Bah har blivit kulturminister, det är att man just går på Alice Bah på det här området att sexualisera Alice Bah.
Har det varit så?
Ja. Det är liksom som att de... Jag tänker på till exempel att det första som hände var att Expressen hade ett löp där det var så här... Alice Bah, : utvikningsbilderna, utropstecken. Knarket, utropstecken. Trafikbrotten, utropstecken. Och sen också gudstron, utropstecken. Och det känner jag liksom en fingervisning när man försöker konstruera skandaler kring någon. Att om man måste ha med ordet gudstro i sin lista över skandalösa saker den här människan har gjort, så är det liksom inte så skandalöst. Men de har kämpat väldigt hårt för att konstruera Alice Bah som någon form scandal beauty.
Men sen är det väl i och för sig också så att det som förmodligen skapar mest så här lite jobbig känsla i magen kring Alice Bah av de där tre är ju gudstron hos de flesta svenskar.
Ja.
Alltså rent faktiskt.
Ja, absolut.
Det är det som känns lite...
Förutom Anders Borg, hans gudstro känns som att folk tyckte var lite mysig. Var alla andra som han hatat. Vad hette hon som var... vad heter den ministern som blev som kom in från kylan?
Han är arbetsmarknadsministern. Vad heter hon för någonting? Vad fan heter hon? Ja, hon som kom för något år sedan.
Ja.
Hon var typ var med i någon kyrka.
Ja, precis. Just det.
Ja, just,
var emot
just det.
Abort.
Hon har varit med i Livets ord. Ja. Men det är inte den vinkeln man har haft. För det hade varit en liksom rimlig så här invandring.
Elisabeth Svantesson.
Men man hade lika gärna kunnat ta så här, hjälp, är det en ny Elisabeth Svantesson eller sånt där. Men nu tycker jag istället att medierapporteringen har försökt att det är liksom den här stämningen att man istället försöker trissa upp, piska upp någon slags stämning att Stefan Löfven har valt Nicki Minaj till kulturminister. Och risken finns att hon kommer att så här, förvandla riksdagen till något sånt twerkande horhus. Det är en skandal man vill få igång.
Men känns inte bara Kunke som det minst skandalösa?
Exakt, det är det som är grejen. Det är det som är grejen. Att det är så jävla hårt jobb att liksom försöka, för liksom Alice Bah är ju antitesen till en scandal beauty.
Ja.
Alltså, hon är kanske norra Europas liksom präktigaste person.
Ja.
Det går ju liksom inte att skaka fram en mer präktig person. Precis som du sa, det här knarket då, som ändå blev knarket utropstecken. Det är ju då att hon har tagit ett bloss marijuana då, som hon ångrar fruktansvärt mycket. Och trafikbrotten, utropstecken, det är att hon har blivit tagen två gånger för fortkörning. Bland annat en gång för att hon körde 70 på en 50-väg.
Vad är det för pissig polis? Men jag bara säger att är det någon man faktiskt kan tro på när de säger att de ångrar det djupt och att de inte kände någonting och att de bara provar en enda gång, så är det ju Alice Bah.
Ja, just det.
Absolut. Absolut. Men
hon hade inte ens börjat lägga handen på Bibeln.
Men med den här rasifierade exotifieringen av Alice Bah så vill ju de få det till att hon har samma relation till Mariana som Rihanna har. Mm. Nu kommer vi till då utvikningsbilderna, utropstecken, som då var liksom det starkaste caset då för att Alice Bah är samma människa som Camilla Henemark typ.
Jag säger att det här är dina ord. Alltså.
Jag tycker att det är Expressens ord.
Lite vad de skriver med citronsaft mellan raderna.
Ja. Det går inte att läsa Expressen på något annat sätt om man är inte fullständigt blind och döv och liksom,
det måste liksom vara,
dum i huvudet. Annars är det de orden.
Man måste bara först liksom understryka då att 99,9% av allt som Alice Bah har gjort, det är så att leda barnprogram och vara chef för olika fair trade-organisationer. 0,01% av det hon har gjort är att då vara med i en okej-tidning där hon röker en cigarr, trycker upp sina bröst lite grann och på reportens fråga, har du lätt för att få killar? Svarar, jag har fått de killar jag vill ha.
Hora.
Rubriken blir, exakt. Om man inte då visste att den killen hon har velat ha är bara... två stycken. En pytteliten man som ser ut som en kortklippt Malin Barriard och sen han, den där turist. Jag tycker liksom inte att en svala gör en sommar och en pytteliten man som ser ut som en kortklippt Malin Barriard gör inte Alice Bah till en hora.
Nej.
Men det finns en sak till, det finns ett case till, även om ni har hört det här, att som liksom enligt Expressen då tynger ner vågskålen mer i riktning mot Alice Bahs sexuella opålitlighet. Och det är då att den tidigare TV4-chefen var Jan Scherman.
Nej.
Nej.
Jo, men jag bara bävar inför det som kommer komma.
Men han har skrivit i sin självbiografi att under tiden hon jobbade på TV4 Då brukade Alice bara, för att få mer reklamtid för sitt program, citat, dra upp t-shirten och skaka på brösten.
Ja, precis. Det var som att hon typ gick in på hans kontor och sa, du måste traila mer för mitt program. Drog upp t-shirten och skaka på brösten.
Ja.
Jaha. Men det sätter ju alltid en helt ny dagar.
Tycker du det?
Det gör, men...
Nej, men jag tänkte sen när jag hörde det så kände jag att det här talar nästan mer för Alice Bas liksom sexuella renhet. För jag tycker det här talar för att man har liksom en fullkomligt asexuell... Det här är ju ett barns relation till sin kropp. Det här är en människa som liksom... Alltså, jag bara tänker så här... att det här talar för att hon har barnets renhet.
Jag skäms gör det verkligen nu.
Eller du får förklara lite.
Jag försöker jobba med.
Jag vill inte liksom, jag vill inte döma, jag menar att,
men
jag lägger ingen värdering i frågan. Jag vill bara att det ska bli tydligare.
Men gick hon dit sin t-shirt och liksom skakar så sina bröst. Finns det något sexuellt i det, eller är det bara ett liksom eller är det ett sätt att bara se på sin kropp så som liksom Adam och Eva såg på sina kroppar innan de åt kunskapens frukt?
Ja, men... Nej, men jag tror att det finns lite sexuellt i det. Va? Eller att visa brösten. Men det är just det där med att de tokskakar dem så att det liksom blir det.
Det blir som lite, ja. Jag vet inte, jag tycker det känns liksom som att, att det vittnar om någon form av oskuldsfullhet. Hur som helst, allt det här har inte hindrat svensk media för att kämpa på i sin slutshaming av Alice Ba. Men jag tänkte liksom för att fortsätta så här understryka mitt case.
Det här med att hon rökte, var det ingen som kommenterade det?
Gör hon?
Nej, men det här att hon rökte uppenbarligen cigarr i alla fall på den där
på utviket.
Jaha, utviket.
Men det tror jag verkligen att hon bara gjorde på utviket. Jag tror att hon röker cigarr på sitt fair trade kontor, eller?
Men det kanske ändå i någon slags ministerkontext så är det ju rätt Nicki Minajigt att du överhuvudtaget har gjort något,
ja, som liknar precis. Det finns ingen som är i närheten där.
Om det nu hände så, eller om det är så här John Scherman, jag tycker på något sätt att det säger mycket om honom, på sätt, att han driver ett företag där stämningen är så, för att få reklam till sitt program.
Ja, jag menar utviket överhuvudtaget, att det är få ministrar som har gjort något utvik.
Sant.
Bara det gör henne ju på skalan. Nicki Minaj, inte Nicki Minaj, så är hon mer Nicki Minaj då kanske än Isabella Lövin.
Eller?
Ska du bara släppa det eller ska du komma?
Jag tänkte bara liksom fortsätta på att försöka understryka min tes att det här med att Alice Ba är norra Europas och kanske också hela södra Europas präktigaste person. Och därför skulle jag vilja spela upp en bit ur Alice Bas sommarprat från 2011 för er. I det här sommarprogrammet så berättar Alice Ba bland annat en historia om när hon började jobba med Fair Trade, organisationen Fair Trade. Och då var hon på en resa med dem i Karibien och träffade lite olika fattiglappar.
Mm.
En av dem hon träffade var en då fattig, alkoholiserad och gravid ensamstående trebarnsmamma som hette Maria.
Och jag förstod att hon försörjde sig genom att sälja sin kropp till chaufförer som passerade gränsen. Den mest eftertraktade betalningen var den i form av alkohol.
Mm.
Mm.
Vi kan tänka er in i situationen för den här kvinnan Maria, som om hennes liv inte redan är tillräckligt jobbigt. Ni kanske kan tänka er, man vaknar upp bakfull i sitt plåtskjul, barnen skriker, allt är vidrigt. Man tror inte att det är möjligt att det ska kunna bli värre idag förrän man ser Alice Ba, norra halvklotets präktigaste människa, stå plötsligt på en smutsiga jordgolv och liksom tittar på en. Kanske hon har på sig så här fotriktiga skor, en ordentlig ryggsäck från Fjällräven, något smakfullt svensk design. En smakfull make-up kanske, ja. Ett naturlig make-up. Oskuldsfull och ren som ett barn. Man försöker så här skyla kanske sin kropp, torka bort lite snor från barnets näsa och så vidare. Men vad gör då Alice Ba i den här situationen för att liksom känna in Maria i den här situationen och försöka då att hjälpa Maria och få henne bättre? Vad gör hon?
Och i någon slags ogenomtänkt, naiv desperation vände jag mig till Maria och frågade uppgivet, sökande, När känner du hopp?
Alice Ba öppnar dörren för ett motiverande samtal. Och vem är inte ständigt upplagd för ett peppande girl talk med en gammal medlem av Disneyklubben, resonerar Alice Ba. Självklart sitter den här alkoholiserade gravida sexarbetaren och bara väntar på ett så här förlösande samtal med en totalt främmande västerlänning. Vem skulle inte göra det? Eller vad gör Maria? Berättar hon då för Alice Ba om sina känslor och tankar om när hon känner hopp?
Hon tittade på mig med en avmätt blick och jag skämdes och ångrade att jag frågat innan hon öppnade munnen. Och så sa hon helt allvarligt, iskallt, när jag är full.
Hon känner bara hopp när hon är full. Och det var ju ett svar, men det var inte tillräckligt bra som svar för Alice Ba.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, Alice Ba känner att hon inte är nöjd med det här svaret, utan hon får bara total panik. Det blir för mycket för henne. Hon måste lämna plåtskjulet och liksom tillfälligt ta skydd bakom Marias lilla bostad.
Och så ställde jag mig där, tog av mig ryggsäcken, födde den mot mitt ansikte och skrek in i den så dovt jag kunde, samtidigt som jag tryckte den hårt, hårt mot min mun.
Ja.
Mm. Ja, precis. Mm. Den här Maria trodde kanske först inte att hennes dag kunde bli värre än att Alice Ba kom dit, men det kunde bli värre för att Alice Ba kunde också få ett sånt Börje Ahlstedt inspirerat sammanbrott, ta martyrrollen från den här gravida alkoholisten, få starka känslor och vara tvungen att helt balla ur i Marias trädgård, om man ska säga.
Varför måste du vara så här krass när du beskriver din livssituation för? Tänk på mina känslor.
Det vi alla undrar är, efter att skrika i ryggsäcken, vad gör Alice egentligen härnäst?
Och jag vände mig till Gud.
Det var han alldeles bredvid. Jag utgår från att det är han.
Ja.
Eller står hon bakom skjulet med Maria bredvid och så liksom vänder sig alldeles bara upp mot himlen med händerna uppsträckta.
Mm. Men Maria är nog inne i plåtskjulet.
Maria är inne i skjulet. Så vi får se det framför oss.
Vi får se det framför oss.
Men hon hör nog. Det är tunna väggar plåtskjul.
Ja, hon hör nog. Och det tycker jag är intressant när vi då ska komma till vad ber Alice Ba Gud om i den här situationen?
Gode Gud. Du som hör bön, jag ber dig, ta Marias barns liv.
Nej.
Det är inte liv att leva.
Men det är inte jag som ska föras ut på Sergels torg med nackskott. Ring Niklas. Det är någon helt annan. Fy fan vad fyr. Jag hoppas att bönen var på svenska.
Jag vill låt oss hoppas att
hon var. Hon kanske stod
med en parallör och översatte ord för ord. Kunna säga det på spanska.
Men varför liksom vill hon då att barnen ska dö?
Det är bara en tidsfråga innan den äldsta av dem också börjar sälja sin kropp för en bit bröd eller lite alkohol.
Ja, vi har ju förstått att Alice Ba verkligen inte gillar horor, men att hon inte gillar dem till den utsträckningen att hon hellre vill att de ska dö än att börja prostituera sig. Det man vill fråga Alice Ba, kan du verkligen göra den här bedömningen av deras livskvalitet utifrån din livserfarenhet som du har fått inom ramen för Disneyklubben?
Så låt dem dö. Låt dem somna in och aldrig mer vakna till det helvete de lever i.
Ja, men du kan inte mena riktigt på riktigt så här, låt dem dö. Eller menar du på riktigt?
Låt dem dö, för deras liv är meningslöst.
För att vara liksom lite renhårig mot Alice Bar, så vill jag bara tillägga att efter den här bönen, det som hände var
att de dog.
Inte att Gud hörde bön. Lyckligt slut.
Alice Bar är lite grann alltså som Jack the Ripper som försöker mörda horor med tankekraft.
Ja.
Intressant.
Ja, men...
Exakt.
Det visste man inte. Nej. Det var bra att du tar upp det här, drar fram det här.
Ja, det hade varit en bättre rubrik, tycker jag, än så här utvecklingsbilder. Utom säkert kunna vara så här, hatar horor så mycket så att de vill att deras barn ska dö. Men för att vara liksom då renhårig mot Alice Bar, så vill jag tillägga då att det som händer efter den här bönen, det är att hon uppfylls av Guds strömmande styrka. Gud fyller henne med en insikt om att det hon måste jobba, att det hon måste göra, det är att jobba för att ingen ska behöva ha det som Maria. Och när hon har förstått detta då bakom Marias korrigerade plåtskydd, så fylls Alice Bar istället av en känsla av att inte längre vilja döda horors barn, utan istället fylls hon av en glädje.
Och jag började skratta, och jag vet att det låter sjukt, men jag började skratta där bakom skjulet, helt, helt lycklig och tacksam, och bad Gud att den dagen jag glömmer bort vad jag nyss varit med om, och den dagen jag inte gör vad jag kan för att göra mitt liv meningsfullt, då vill jag inte leva längre.
Ja, jag vill bara liksom återkomma bara en jättekort stund till det här. Liksom att om hon har så stark gudstro, vilket vi har sett också prov på här, då är det så himla konstigt att där och då i den situationen, att det första man kommer på att man ska be Gud om där och då, är då att barnen ska dö. För jag tänker att så här, hon hade kunnat be Gud liksom så här, gode Gud, gör så att Maria liksom tillfrisknar från sin beroendesjukdom. Gör så att Maria vinner på lotto.
Få ett arv.
Gör så att alla män på jorden slutar köpa kvinnors kroppar. Men det är bara den här grejen liksom hela tiden.
Så låt dem dö. Låt dem somna in och aldrig mer vakna till det helvete de lever i.
Hon kan ju önska så här, allt ska vara gjort av godis. Typ. Enhörningar ska komma och jag vet inte vad.
Inte som att hon är väldigt empatisk, men hon har liksom... dålig fantasi på något sätt. Hon kan bara kanalisera empati i att.
Men bara så en kort sammanfattning av Marias dag. Alltså vaknar bakis, får Alice Bars ansikte i trutet. Får en fråga, svarar ärligt på frågan. Alice Bar går tillbaks, gråter och skriker. Man hör sen genom skjulet hur hon på spanska ber att ens barn ska dö. Någonting händer. Alice Bar börjar skratta hysteriskt. Och det här är... Och klockan är bara 10. Vad ska hända under resten av dagen? Tänker Maria. Jag stannar i sängen.
Ja, apropå Alice Bar, vår nya kulturminister, så du nämnde det, Liv, att ett av hennes stora gig tidigare är att ha varit generalsekreterare för Fair Trade, rättvisemärkt. Och rättvisemärkt är ju en produktmärkning av främst livsmedel, och en matvara får märkningen om den har framställts med schyssta arbetsvillkor.
Rättvisemärkt och Fair Trade, det är samma sak?
Ja. Till exempel ska arbetarna ha haft rätt till den lagstadgade minimilönen. Så rättvisemärkta varor skryter alltså om att man framställt under schyssta arbetsvillkor. Eller kanske inte schyssta, men i alla fall inte kriminellt dåliga arbetsvillkor. Man känner ju här då kanske lite att rättvisemärkt mat vill ha ära för något som bara borde vara en självklarhet. Att om rättvisemärkt hade varit en bok, hade den varit Vi som aldrig sa hora.
Ja.
Just det.
Men det stora problemet här är väl då att all annan mat säger hora.
Ja.
Eftersom att rättvisemärkt finns.
Man skulle kunna ha att allt annat är orättvist märkt.
Men har rättvisemärkt också den lite passivt aggressiva inställningen som vi som aldrig sa hora har? Alltså vi betalar minimilöner, men inte är någon som köper oss ändå. Alltså lite så. Har de den inställningen? Alltså, det kanske inte du kan svara på.
Nej, jag vet faktiskt inte. Men det låter...
Att det finns något passivt aggressivt när man tar upp den där Fairtrade-kaffet.
Ja, du menar som
att... Man märker att den är arg.
Som är vi som aldrig sa hora, att man liksom...
Håller
upp håret för en tjej som spyr, ja. Sen så vill hon ändå inte Nej. Bli ihop med henne. Ja, just det. Ja, kanske. Ja, det låter väldigt rimligt. Mm. Men det är då att det här finns som en liten nisch för dig som är så här specialintresserad av att äta mat som har framställts utan att några sydamerikanska indianer fick cancer av olagliga bekämpningsmedel. Alltså det är en av alla så här matsubkulturer. Mm. Vissa vill äta raw food, vissa gillar slow cooking och vissa har gått igång på det här med att äta mat utan att samtidigt bidra till dödandet av indianer. Så därför har vi en hylla med sån mat. Men resten av affären är såklart fylld med helt vanlig indiandödarmat.
Ja.
Snälla Ola, säg ursprungsfolk.
Det var det du invände mot här. Ja, precis. Precis. Och så finns det mat för de som är glutenallergiska.
Mm. Jag blir så här, jag är lite nörd, kan man säga. Jag är lite matnörd. Jag älskar att äta en banan som...
Jag vet, du fyller ditt Instagramflöde med bilder på mat som inte har dödat indianer.
Precis, den här indianen lever tack vare den här bananen.
Ursprungsbefolkningspersonen som fortfarande lever.
Levande ursprungsbefolkningen är den bästa kryddan. Det är det, efter hungern självklart. Det visste jag alla.
Men låt. Är precis, men det är lite det, man får lite den känslan över att det överhuvudtaget finns en rättvisemärkning. Mm. Att det är samma grej med ekologisk mat. Jag har läst att 3% av maten ICA säljer är ekologisk, och det är ju som den viktiga informationen i det påståendet att 3% av maten är ekologisk, inte då att 97% av maten är på kollisionskurs med naturen. Att man förstår ju liksom att de lyfter fram den maten och märker ut den för att verkligen trycka på att den är ekologisk. Då. Eller så kan man tycka att det är lite konstig taktik. Att man, om man har att välja på att inte märka någon mat alls och bara hoppas på att kunderna utgår från att maten har framställts i samklang med naturen. Eller så kan man märka ut och erkänna att 97% av matprodukterna man säljer skadar ekosystemet. Alltså det känns som att man borde hålla sig från att skryta om de här 3%. Inte så himla gärna vilja skryta om det.
Men Ola, varför hatar du valfrihet så fruktansvärt så mycket?
Men försöker du säga att det är dåligt med rättvisemärkt mat?
Ja, men oavsett om man liksom, alltså, även om man inte så tar in de här då moraliska aspekterna, man bara tänker helt så här, liksom, försäljningstaktiskt utav mataffärer, alltså hur man ska göra bra affärer, tänker jag. Att man hade ju antagit, om ekologisk märkning inte hade funnits, att kanske all mat var ekologisk. Alltså det känns liksom som att ett flygbolag skulle börja skryta om att deras plan har förmågan att landa eller sånt där. Att 3% har den förmågan.
Men jag skulle säga att det här, att deras statik har funkat utmärkt tills du tog upp det.
Okej. Okay. Det är bara jag som har den här röntgenblicken. Det är så otroligt konstigt det här, att det finns. Att rättvisemärkt och ekologiskt märkt mat kan passera, och att folk bara tycker att det är liksom en helt rimlig grej. Det känns som att det är något sådär övertydligt bevis nästan på det här med hur omöjligt det är att se utanför en så här rådande diskurs eller ideologi. Mm. Liksom för att alltså märka ut i affären att typ all mat är oekologisk och orättvis. Det är som att i mataffären står svart på vitt. Det här funkar inte.
Ja.
Det funkar inte. Vi har absolut ingen kontroll över exploateringen och klimatavtrycken som de globala kapitalflödena orsakar. Det går inte. Det är som att systemet skriker helt åt oss. Det går
men det går ju verkligen inte. Jag vet inte, när var det? Var det för halvår sedan de bestämde att vi under 3 månader eller någonting kanske skulle dra ner på att äta räkor?
Mm.
Och det gick inte.
Man kunde inte motstå.
De sa att vi måste förbjuda det här med räkor. Mm. Inte för all framtid utan under en tidsperiod. Men då bestämde sig alla för att det går inte.
Nej.
Och om det är så att man har den här känslan att vi ska stoppa liksom klimatföreningar så att vi inte kommer över i alla fall 2%, vad var det, 2 graders
uppvärmning.
För 2 graders upphöjning. Men om det är så att vi inte ens kan avstå från räktoast eller räkcocktail under en 2-årsperiod, då vet vi att det kommer inte gå.
Nej, precis. Men det är också just att det säger någonting om liksom den inneboende styrkan i systemet, att den inte ens behöver liksom snabbt hymla med sin skadlighet. Och att den skriver det rakt ut i mataffären. Hur mycket vi fuckar upp. Men att det är, så här, att det är en helt orimlig tanke att det liksom skulle kunna...
Men jag tror, alltså jag tror verkligen absolut inte att det är så att folk skulle liksom inte kunna äta vissa saker vissa säsonger och så. Jag tror verkligen tvärtom. Det finns väl ingenting som skapar så mycket lycka som så här säsongsmat. Det finns ingenting som alla människor kan ena som är så jävla härligt som så här, nu kommer svenska jordgubbar eller nu är det pepparkakor. Det är väl liksom så himla konstigt så här, det som man skulle lika gärna kunna ta så här, tomater äter man bara liksom under några månader när de finns i Sydeuropa eller någonstans nära.
Men är det inte bara svenska krögare som har den inställningen?
Att det är härligt,
att det är härligt med säsongsmat.
Sitter du och mumsar pepparkakor i maj och får ett raseriutbrott när det inte finns i ICA? Det skulle väl kunna vara likadant så här. Varför måste det alltid finnas så här jättelångt iväg bort ifrån fraktar? Jag tror typ att alla skulle bli så här. Jag tror det skulle bli sånt jävla genuint jävla mys ifall det skulle börja ha all mat som säsongsmat.
Precis, för det skulle bli en liksom färskpotatispremiär varannan månad.
Exakt,
liksom.
Nu är det paprika. Mm. Typ, eller paprika som man aldrig mer får äta. Men så här, paprika en gång var tionde år. Jag tror det skulle bli så som man, jag kommer ihåg när jag var liten och läste så här Lilla huset på prärien och en gång får de en apelsin i julklapp. Skildringen av den apelsinen liksom. Det är liksom...
Men det var säsong, det var inte fattigdom.
Jo, det var väl också så här att någon hade lyckats smuggla den på en båt. Jag vet inte vad, men liksom någon...
Jo, men det stämmer säkert att folk skulle kunna vänja sig vid något annat. Men att det här bara, att det säger någonting om hur mycket man har vant sig vid det här. Att man är så liksom indoktrinerad i det här att man inte ens kan reagera på att det står rakt... Ja, jag vet inte. Ja, men det är som så här... Bagdad Bob, får ta en supersliten liknelse, att man ser framför sig liksom sådär hur det, att det är ohållbart, men det liksom, det går inte att tänka något annat än att det här systemet är det enda liksom när man väl är inne i det. Men såklart kan man ju vänja sig vid något annat, säkert.
Den här superslitna liknelsen att Bagdad Bob är som oekologisk mat. Säg inte den, Nille Eldred, försöker vara lite mer.
Ja, precis. Vi kan inte säga det i varje avsnitt.
Men jag tror bara så att när det kommer till det att vi ska erkänna att vi är människor. Och det är inte det som vi alltid har klappat oss på axeln på, att vi är så bra på att anpassa oss. Alltså vi är inte bra på att se lavinen komma och flytta på oss. Men sen när lavinen har dödat nästan alla av oss så är vi ganska bra på att bygga nya hus ovanpå lavinen. Alltså vi är inte så bra för att förhindra katastrofer. Nej. Men vi är bra på att anpassa oss till dem.
Ja, just det, precis.
Så vi borde snarare vara så här, ja, det kommer att höjas med 4%.
Fyra grader.
Förlåt. Men vi kommer fixa det ändå. Kanske inte alla av oss.
Nej, precis.
Men de som överlever kommer.
Ja, just det, för det spelar ingen roll hur övertydliga tecken vi får.
Nej, liksom, spelar ingen roll. Vi kan bara anpassa oss. Vi kan inte förhindra.
Åsa Ronson har ju sin lilla båt.
Ja,
hon har ju redan börjat.
Om ni förstår vad jag menar.
Hon har preparerat sin båt, om ni förstår vad jag menar. Tror ni förstår vad jag menar?
Jag förstår vad du menar.
Åsa Ronson har ju sin lilla båt, om ni förstår vad jag menar. Och förbereder sig. Blink, 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 blink.
Ja. Aftonbladet har en ny reportageserie som de har lanserat i dagarna, tror jag. Spännande.
Eller hur? Har du valt det här ämnet för att du vet att det här är en Aftonbladet-podd?
Nej, faktiskt inte. Det var för att jag läste Aftonbladet. Papperstidningen.
Okej.
Okay. Sån är jag. Där går i alla fall ut på att deras profiler åker tillbaka till sina hembygder. Där de en gång var födda och växte upp. För att sen åka till Stockholm och göra karriär. Hon inte har haft kontakt med den på flera år. Och de måste åka tillbaka för att de vill förstå SDs framgångar.
Så det är inte det också säger någonting om deras profiler? Att de inte har några utom europeiska profiler?
Nej, precis.
Åker inte tillbaka till sin hemby i Somalia.
Nej,
de åker tillbaka till...
De åker tillbaka till Vetlanda, antar
jag. Ja, eller till så här,
Skurträsk.
Bjärred.
Ja, Bjärred, ja. Mm.
Men de har sett på Facebook att någon de gick högstadiet med rösta på SD eller sånt där.
Ja, jag gissar det. Jag gissar också att det verkar som att de alla kommer från bygder där SD har gått fram väldigt, väldigt mycket. Det kan inte bara vara så att de kommer upp till rikssnittet, utan jag gissar att de är översnittet. Med profiler så är det självklart Peter Kvadhammar.
Ah, okej.
Okay. Det står profilen, men jag har bara sett hans ansikte. Mm. Det är alltid honom de skickar ut. USA, Botkyrka, Israel, Palestina. Han är alltid på väg någonstans att förstå.
Så Peter Kardhammar åker till sin hembygd i Sverige?
Ja.
Vilken är det?
Det vet jag inte.
Vet du inte det? Nej, okej.
Peter Kardhammar. Kadis.
Okej.
Okay. Kardan. Hamman. Mm. Det är alltid Hamman som åker ut.
Fler smeknamn.
Fler på honom. Ni vet vad han heter. Hur som helst, hashtag min hemmaplan.
Okej.
Okay. Om ni vill twittra om det.
Okej. Okay. Mm.
Vad är det som lockar, tror jag, är frågeställningen i reportaget. Vad är det som lockar med SD? Mm. Mm. Vad är det som lockar så med vinnare? Gissar jag borde vara frågeställningen.
Ja, just det. Ja, man är fascinerad av en vinnare. Och, ja. Och det var bara Sverigedemokraterna som vann nu i valet.
Precis, jag skulle vilja säga att det finns mycket säkert som lockar med Sverigedemokraterna. Att de är en ny röst, de rör om i grytan. Etc, etc. Men jag tror att just i det här valet så är det något som har lockat med dem, så är det att de är sådana vinnare. Och precis som du säger så är det att de är de enda vinnarna. Det är kanske lite lätt att säga så här efter valet när man såg på liksom den här loser-kavalkaden som själva liksom valvakan var. Mm. Men man hade liksom åt den känslan även innan valet också. Alliansen på Dekis. En opposition som ingen riktigt trodde på. Inte ens oppositionen. Det fanns liksom en vinnare.
Mm, mm.
Sen blir de liksom kanske lite större vinnare än man trodde.
Men de är som de enda som ja, precis, det är de enda som andas framtidstro på något
sätt. Det är de
enda
som andas framtid, ja.
Det finns någon sån här messiansk stämning, så det är upp till oss att rädda Sverige.
Ja.
Det är ingen annan som verkar ha en stämning i sitt parti. Kanske FI.
Men det finns en stämning att man älskar en vinnare, men det finns också en stämning som att man alltid älskar en underdog.
Ja, precis.
Men kan det vara...
precis, det är lite grejen att de har det både och, ja. Så de har kakan och kvar och samtidigt som de äter den.
Ja, men jag undrar om det kan vara samma funktion som det, eller samma grej som det som i dokusåpor förr i tiden, om ni kommer ihåg.
Så
var det alltid
då?
Med en, det var liksom alltid så här, typ ett gäng hippa människor,
yeah.
Och sen var det alltid en så här lite tjock, knäpp, rultig, you name it, människa, kvinna kanske med en konstig dialekt, ja. Som kanske blev alldeles för full och så här. Och det fanns liksom en trend alltid när det var lyssnare som, eller tittare som skulle rösta, så röstade de alltid fram den personen. Jag vet inte om du kommer ihåg.
Aha, det är alltså underdogen, loser.
Ja, underdogen, typ mycket så en lantis som inte förstod koderna och var så charmig, ja. Inte lika snygg som de andra, kanske var utanför gruppen liksom, och den kom alltid. Och jag undrar om det kan vara det som nu svenska folket liksom gör om, fast med SD.
Ja.
Alltså SD för dem är den här lite utmobbade.
Det är just, man ger dem en revansch på något sätt.
Man blir liksom lite så att man vill ta hand om dem liksom.
Jag kan bara ta som i Let's Dance, så det också att det alltid är en
Peppe-Eng
grejen, ja. Att en gubbe som är jättedålig.
Man ser så att de är så dåliga på politik. När man ser dem så ser man så här, man blir så här. Nej, de är så dåliga och roliga på politik.
Men jag tror lite...
Som Peppe Eng är på samba. Jag älskar att se det på tv, för det får mig att skratta och får mig att må bra och jag identifierar mig.
Ja. Och vad skön Björn Söder är när han försöker göra politik.
Ja, exakt.
Men jag tror inte det. Jag tror möjligtvis att det var så förr, men just nu känns det bara att de känns att man gillar dem för att de är faktiskt rena vinnare på något sätt. Eftersom förr var de liksom lite larviga. Jag kommer komma till det, men nu är de liksom, nu är det faktiskt de som är vinnarna. Och de, jag vet inte om ni har varit vinnare någon gång, men det är en otroligt skön känsla liksom. Och det, jag kan verkligen vara avundsjuk på Sverigedemokraterna att få ha den här känslan att liksom vakna upp varenda morgon och känna de där 13% i ryggen.
Vilken känsla för dig i ditt liv är det du tänker på liksom, när du förstår hur de känner?
Jag har läst mig till det.
Okay.
Och,
det är mycket teori och lite praktik när det gäller vinnande för dig.
Jag har sett en hel del på film.
Jag har haft så febriga drömmar hemma på pojkrummet. Ja. Om att...
Men jag gissar på sätt att det är att man unnar sig saker. Att allt känns så självklart. Du går och... En vinnare går och beställer en riktigt stor biffstek på restaurangen.
Man har medvind.
Man har medvind
i restaurangen.
Man tänker inte på om man ska ta chiliben eller ben. Man tar både och. När servitören kommer med såsnipan så säger man app, app, app. Den kan stanna här.
Lite så. Man har en efterrättsmage. Man har 13%.
Bananasplitt hitåt, säger man.
Ja, precis. Och just också, jag tror att den här känslan av att man unnar sig efterrätten. För man skäms inte över sin kropp längre. Det här är en vinnarkropp, liksom.
Ja. Vi vill alla ha den här kroppen.
13%. Jag vet inte, jag tror att det måste vara så oerhört. Och jag tror också att det kommer med, jag tror att just den här stämningen, att den här nya, liksom, nya självförtroendet märks i riksdagen också. Jag vet inte om när de började i riksdagen där förra året, så började de ganska taffligt. Det var töntigt, de hade folk direkt på sig. De gick därifrån för att de var kränkta över biskopen. De var lite löjliga, liksom. Alltså lite som töntiga nya killen som är lite rädd, ingen umgås med dem. Men nu så finns det någonting, jag tror att det är någonting helt, helt annorlunda nu. Jag tror att de går liksom rakryggade, jag tror de hörs mycket när de går i riksdagen.
Fast Björn Söder hade också folk direkt.
Den här gången också. Ja, men jag vet inte om du såg, man tyckte att man kunde se Jimmys ögon att det var lite som när ens mamma hade klätt på den fåniga kläder. Att man skämdes lite. Nu har de klätt sig själva.
Okay.
De skäms inte det. De gillar det liksom. Men det är bara liksom hur taget. Jag kan tänka mig att om det finns, jag vet inte om de har muffinskorgar på riksdagen. Men om de har det, så är blåbärsmuffinsarna slut. För SD har tagit dem. Jag kan tänka mig att de inte vågade ta blåbärsmuffinsen, den mest populära muffinsen, förra valet. Den här gången så skäms de inte över sig. De sitter i jacuzzin i poolen, riksdagspoolen. Förr så kanske det, om sossarna kom, så kanske de gick upp. Nu stannar de kvar.
De går inte runt bara och bär på någon sorts osäkerhet. Nej. Utan de känner liksom att när de går runt i riksdagshuset, att rummet och sammanhanget är bara en förlängning av mig själv. Jag är helt trygg här.
Men också det här som de krävde talman. De gick ju direkt och krävde vice talman.
Andre vice talman.
Ja, det var egentligen självklart att de skulle få det. Men de gick ut och krävde det. Och de fick det. Vänsterpartiet försökte göra någon liten grej, men det blev mest pinsamt. Men en liten avsikten med det är, ni vet om till exempel Hollande landar på Arlanda för ett statsbesök, så kommer, om Urban Ahlin är sjuk, den första personen han träffar vara kung Carl Gustav. Den andra personen kommer vara Björn Söder. Och den tredje kommer vara Stefan Löfven.
Men måste inte två personer vara sjuka? För Moderaterna har väl en första vice talman också?
Okej då, han är också sjuk.
Han är också sjuk, ja visst det.
Det är en tung början på ett Sverigebesök, tycker jag.
Ja.
Om det första du träffar är kungen, Björn Söder och Stefan Löfven. Den ena punchen, den andra. Jag hade vänt på klacken. Tagit flygplanet tillbaka. Är det här?
Ja. Det här.
Men de vann det. De röstade emot Stefan Löfven, vilket de skulle göra. De har gjort den här nya uppgörelsen nu här, alltså om vinster i välfärden. Den kommer antagligen gå igenom för att SD kommer rösta för den. Så där har de liksom vunnit kampen om att oppositionen, eller liksom att regeringen inte vill bli stödda av SD. Nu kommer de nu att bli.
Ja, de sitter liksom på rejäl makt.
Ja.
De sitter där och är gud.
Ja, säger. Precis. Min sista grej här är mest en liten fråga. Jag undrar hur de kommer att göra med budgeten. Hur de kommer ställa sig. För de är vinnare nu. Det vet vi att de är. Men jag undrar vilken sorts vinnare de kommer vara. Kommer de vara den här liksom lite städade vinnaren som kan spela enligt liksom, de parlamentariska reglerna och liksom framstå som det partiet som de alltid... Det här liksom, det här stabila, ordentliga partiet, eller kommer de bli rebellerna och rösta emot?
Är det inte så att SD, om de vill, ändå har möjlighet att provocera fram ett nyval?
Jo. Och då blir det, jag undrar, kommer de göra det?
Ja, för att det, ja,
precis, men de stökiga vinnare, eller de visar sig vara ordentliga vinnare?
Men då är det så här, är det för otaktiskt av dem att tvinga fram ett nyval, att då kommer liksom väljarna bli arga på dem?
Ja, precis. Jag tänker på att de liksom framstår som de galningar som man har liksom, som Carl Bildt möjligtvis skulle kunna, att man kan liksom inte samarbeta med dem för att de kan inte spela enligt de parlamentariska reglerna liksom. Det är den här konsensusen att man inte fäller.
Ja, men det är att liksom, det är så jävla mycket orka på att så här, genomleva ny alla valrörelser nu. Alltså det är ju ingen orka i det.
Så det vore
ska
valet dumt,
liksom hålla på att vara som Melodifestivalen, typ att det bara pågår så här varje vecka, ska det vara så här ny konstig ska det vara olika grejer. Mm. Det orkar man inte. Det blir för mycket. Jag känner spontant att jag absolut inte skulle orka igen nu och höra valpropaganda från olika partier. Skulle ni känna peppade på det?
Alltså jag skulle, det blir lite kul om ni bara får vara med om det för en gångs skull. Det har inte hänt på så otroligt länge.
Mm, jag tror också, varför inte? Liksom. Det är lika bra. Ja.
Så ni liksom är för... Det avslutas detta nu med att ni två liksom propagerade för att SD skulle fälla budgeten.
Men jag vet inte, men det är så jävla svårt nu. Att man tappar livslusten så himla mycket när man tänker på riksdagen nu. Det är så jävla opeppigt liksom. Det är ju helt... osannolikt hur tråkigt det känns.
Ja, men också att man känner att jag känner inte ett enda förslag som kommer gå igenom från något håll.
Nej. Det kommer att bli så då att man märker att riksdagen inte behövs överhuvudtaget. Alltså att vi kommer som medborgare kommer att märka någon som helst skillnad.
Men att vi har så fruktansvärt starkt, vet det här, våra byråkrater kommer sköta allting ändå. Mm,
ja, men jag kommer ihåg så här hur det var när jag började jobba på P3, så fanns en chef, en liten mellanchef där. Och sen när jag hade jobbat där i några månader så slutade han och då blev inte han ersatt. Och då fortsatte vi jobba exakt som vanligt och så bara pågick det i 2 år och sådär. Sen helt plötsligt var det så här, nu ska den tjänsten tillsättas. Men det var ju ingen som hade märkt att han var där eller vad han gjorde eller alltså sådär. Att jag tänkte att det kanske skulle kunna bli en sån upplevelse. Att man är så här, de liksom det är så här, kan de, nej, de kunde inte göra gymnasieskolan obligatorisk. Hur ska jag leva? Jag känner mig så rädd. Alltså, förstår ni vad jag menar?
Alltså, men att regeringen är precis som vilken statligt anställd mellanchef som helst. Alltså. Ja, precis.
Ja, men EU slash något annat tar väl hand om sådana stora. Eller?
Nu kommer vi hamna i det som hände med USA, att budgetstoppet gjorde att plötsligt funkar ingenting. Men jag har känslan att allting kommer rulla på ändå. Eller du har i alla fall en känsla att det kommer rulla på ändå.
I Belgien har de haft det läget, har jag hört.
Ja, så precis.
Att de hade ett år utan att de kunde bilda regering.
Ja, och Somalia också har gått hur bra som helst. Det har inte gått väldigt mycket värre.
Nej, det vet jag inte. Men, nej, men precis, det har ju inte utbrutit någon slags inbördeskrig i Belgien i alla fall. Det är inte så att folk har börjat plundra och mörda.
De har ju sånt stabilt kungahus, det kanske gick där.
Ja, men exakt. Men jag tillhör de människorna som tror att det som hindrar folk från att plundra och mörda är inte en majoritetsregering. Alltså, det är liksom något annat. Det är liksom inte som att alla sitter och bara väntar på att få plundra och mörda. Att Ola, att du skulle gå ut och plundra och mörda det första som hände om det inte fanns någon regering. Det är svårt att se det.
Jag vet, ja.
Äntligen ett tillfälle att plundra och mörda. Som jag har väntat. Det enda som har hindrat mig har varit att det skulle kunna finnas en laglig påföljd. Annars skulle jag ju så gärna döda barn hela dagarna.
Ja, men det kan väl vara lite så att shit, Stefan Löfven får inte in den här ökande progressiviteten i rotavdraget som han vill ha på inkomster över 60 000.
Vad spelar då något för roll?
Jag springer till Mediamarkt och bara kastar liksom något genom rutan. Tar allt, jag kommer över.
Jag är osäker, parlamentariska läget gör mig galen.
Vad kul att du var med, Jonathan.
Tack så mycket.
Tack för att du var med.
Tack.
Vad kul att
tack.
Du var med, Ola.
Vad kul att du var med.
Vad kul att jag var med.
Liv
Strömqvist, Jonathan Unge, Ola Söderholm. Och podden heter Lilla Drevet och görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Aftonbladet Kultur, vad kul att ni är med.
Får jag bara göra en shoutout?
Ja.
Jag tycker det är så kul när jag gör saker som inte är Sveriges Radio, för då får man säga saker, vad man vill. Och jag dricker Cola Light, jag älskar Falu rågrut och Brännhults juice är den jag använder mest av.
Jag trodde du skulle göra reklam för någon gig eller någonting.
Ja, nej. Alltså, det är så skönt att kunna säga vilka produkter man tycker om.
Du känner dig så uppfylld av vilja att förkunna dina köpmönster.
Prästost, Alas såklart. Också deras crème fraîche.
Men du tycker väl att Västerbottens ost är godare?
Ja, det är.
Så det är lite för dyrt.
Ja.
Jag tycker det är värt det. Tack för det här.
Tack.
Hashtag Lilla Drevet. Vi finns på Facebook. Vi hörs nästa vecka.
Tack.